Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej och välkomna till det 42:a avsnittet av Britta och Prisas podcast. Ännu en vecka har gått och alltså kommer vi snacka igen om populärkultur, nyheter, snackisar. Och vad kan det vara den här veckan, Britta?
Vi kommer bland annat titta på Greta Thunbergs senaste framförande och recensera hennes känslor.
Känslouttryck i New York. Det har även varit Mikael 60, hashtag Bindefeldsfest i Tel Aviv, som också har väckt mycket känslor. Vi hittar jämförelser i om det ens är möjligt att bli irriterad på det och varför. Det har varit som debatt kring det.
Och sen så blir det lite Emmys, till exempel vissa tal som var framstående.
Både skrattretande och stärkande. Välkomna till podden. Glöm inte att recensera, betygsätta vad ni nu gör i diverse poddappar om oss. Välkomna!
Välkomna!
Jag lyssnade på Ring P1 på vägen hit.
Jag älskar det.
Ja, alltså, jag hatar Ring P1. Alltså, grejen är bara för att jag brukar bli så upprörd över... Det är som en slice av mänskligheten som sitter hemma och upprörs. Så för er som inte alls vet vad Ring P1 är, så är det ju... Alltså, kan vi säga public service... Liksom,
klagolåda.
Klagolåda, men också ursäkt att vara public service. För det är ju på något sätt att man ska vara för folket. Mm. Och det här är då ett sätt för folkets röst att göra sig hörd. Alltså ett debatt, de säljer ju in det som ett debattprogram. Men i alla fall, idag...
Jag vill någon gång få göra en Carl Bildt. Vilket är att ringa in när ett ämne handlar om mig själv.
Har han gjort
han
det?
Han har ju ringt in till Ring P1.
Du skämtar.
Som det någon gång är debatt om något program.
Men alltså, ursäkta, var inte det typ ganska lågt av honom?
Ja,
alltså, att acknowledge, det är som att svara troll på i kommentarsfältet.
Men det säger så mycket om hans ego, det är fantastiskt.
Otroligt mycket. Och ja, jävlar, att det var så enkelt att komma åt dig, Carl Bildt. Lyssnar du på det här också? Skärp dig. I alla fall, idag så var det en tant i Lura som ringde in och gjorde sin röst hörd. Jag tycker vi lyssnar på det.
Svenska folkvalda politiker flyger till en fest fixades 60-årskalas i Israel. Medan ett svenskt barn med förtvivlan i rösten talar till världens ledare om den globala nedsmutsningen av miljön och konsekvenserna som redan nu drabbar fattiga. Om inte jakten på tillväxt stoppas så har dagens barn ingen bra framtid. Krigsindustrin blomstrar. Kalasfirarna borde skämmas. Alla vi vuxna borde skämmas. Jag heter Eivor Nordman. Jag bor på Frösön.
Oh, jag älskar telefonsvararsamtalen.
Ja.
När folk har bara lämnat in sin
men alltså,
åsikt.
Jag hörde också hur klipp det var i det. Alltså Eivor var inte kortfattad. Nej. Man bara fattar så här, där har en klippare suttit och svett. Gode några timmar.
Men fan
för
vad hon gjorde vårt jobb bättre än vad vi gjorde. Nej. Men hon, jag var ju inne på ändå det här med att summera och dra trådar mellan olika händelser.
Som har hänt samtidigt, ja. Och som faktiskt, ja, det är väldigt intressant.
Och alltså, man ska ju, alltså Mikael Bindefeld-festen, 60-årsfesten i Tel Aviv,
ja.
Och Greta Thunberg i New York.
Ja.
Det är ju ändå de två saker som har dominerat nyheterna den här veckan. Det har inte gått att undvika.
Och det ringade Eivor in så perfekt.
Ja, men hon gjorde verkligen det. Drog en bra tråd.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Jag skulle bara vilja slänga in en liten grej liksom innan vi går in på ämnet. Och det är också så här, jag har hört många som alltså, lägger väldigt mycket så här känslogrejer kring Greta Thunberg. Mm. Vilket jag tycker, alltså att hon är förtvivlad, att hon är liksom hysterisk och så vidare. Det är alltså... Jag tycker att hon ändå, alltså visst hon är lite så här gråtig rösten, men hon var ju ganska samlad. Kanske givet, alltså jag kanske hänger upp mig för mycket vid hennes autismdiagnos. Hon är lite jämn. Hon tycker att det är orimligt, men det är liksom väldigt sakligt.
Hur tänker du att du hänger upp dig vid den?
Nej, men jag tänker bara att så här, det kanske färgar hur jag läser in hennes eventuella känsloyttringar. Men det var faktiskt en annan på Ring P1 idag som sa att hon är... Ja, men hysterisk. Och det är så här, alltså, det är hon ju inte. Hon är jävligt samlad. Däremot så försöker hon få alla att förstå allvaret i det här. Och det, alltså, det, hon är saklig, men saken är ju i sig upprörande.
Det jag måste säga, om vi börjar med Greta då. Ja. För jag kommer vilja snacka om Mikael 60 också. Ja. Och inte bara för att jag drev om det på Instagram med Annie Lööf i veckan. Jo, det här talet. Jag var med i Efter 5 igår, pratade om Emmys. Vi återkommer även till Emmys. Och såg alltså Gretas tal i realtid. Live, innan jag gick in i studion.
Mm.
Och han bara utbyta något ord med kameramannen. Och så här, vad håller hon på med?
Mm.
Och jag har kollat på det flera gånger sedan dess.
Mm.
Och här känner jag att, apropå med pappet i förra veckan.
Mm.
Jag såg en och annan tråd,
ja.
Kände jag. Mm. Och det oroar mig jättemycket.
Vad intressant. Jag tyckte att det kändes som snyggt regisserat.
Mm.
Alltså det där how dare you, det känns som att någon annan har varit in och pillat. Jag tyckte hon hade en annan retorik än vad hon kanske brukar ha. Men samtidigt så, jag vet fan alltså.
Det jag säger med trådarna, jag säger inte att hon är, det är ju populärt att säga att Greta är en PR-produkt och hon är det ena och det andra.
Du låter lite som foliehatt.
Ja, när jag säger trådarna, jag säger alltså absolut en eller annan tråd. För att Gretas tonfall, sätt att uttrycka sig och mimik... I det här tillfället. Det här är en av de mest dokumenterade ansiktena och personerna vi har haft det senaste året. Nu är det var augusti förra året som hon började med skolstrejken. Att det bara är ett år sedan. Har du tänkt på det? Mm. Och det hon håller på med här. Att det känns som att hon har små cues i sitt lilla manus. Kanske hon själv som har känt att så här, hur ska jag få ut maximal verkan av det här. Jag är på FNs klimatvecka.
Mm.
Det kanske är hon själv som har lagt in så här, se angelägen ut, se liksom lite arg eller upprörd ut. Alltså min rädsla är att Greta är på väg att fucka med framgångskonceptet Greta. Så det som har varit Gretas USP har varit att hon är så otroligt tydlig och samlad. Vänder sig väldigt sällan till känsloargument.
Mm.
För om vi ser till alla intervjuer eller texter om Greta så underton eller betonar alltid alla att hon är, det utgår från vetenskapen.
Mm.
Och här kommer hon in och liksom spänner blicken i publiken och blicken flackar lite. Och när du säger att du är upphängd på hennes autism, på samma sätt så kanske efterkonstruerar jag att okej, det här kanske är hur hon uttrycker känslor. Men vi uppfattar det som att det känns lite påspelat.
Ja, men det var det jag menade. Alltså, jag tycker inte att det gör det. Jag tänker att hon så här, det är lite så här, nu vet inte jag exakt hur hennes diagnoser eller alltså jag vet inte exakt hur hennes autism yttrar sig, men vi vet ju att hon är någonstans på spektrat och det innebär ju en viss fumlighet när det gäller alltså såna här saker som kanske för dig och mig kommer väldigt naturligt. Så jag tror att det du uppfattar som att du ser trådarna, det kanske i själva verket bara är att hon har inte riktigt, alltså hon är inte riktigt smidig när det gäller känsloyttringar.
Samtidigt tänker jag på motsatta delen. Vem är jag att säga att det här har med ett autism att göra? Alltså,
Vad tänker du att det
är också att lägga för mycket betydelse i det. Alltså, det hon gör är att hon så här, hytter med näven lite ibland. Och hon så verkligen spänner blicken och trycker på vissa ord. Alltså retorik som hon aldrig har fört sig med innan. Så jag är lite nyfiken på om hon själv har varit stressad inför den här FN-sammanhanget och därför drar till med lite mer teatraliska uttryck. Eller om någon fräck, cool reklambyråperson där eller liknande har kommit med lite retoriska tips. Vilket alla politiker, alla talare, alla organisationsledare har och gör.
Mm.
Det är ingenting fel i det.
Men du tänker att någon annan har varit inne och petat i hennes manus typ? Eller sagt?
Nej, alltså nu har jag ju sagt typ tre olika möjligheter som jag ser. Antingen att hon själv har varit lite självkritisk, eller att hon själv har känt att så, okay, hur ska jag verkligen spetsa till just den här gången? Eller att hon har fått välmenad hjälp från någon som är säkert ett proffs, men som inte ska fucka med framgångskonceptet, Greta.
Ja, men alla tre som du säger är ändå att det är något skumt.
Ja, alltså, för mig så känner jag inte alls igen det här. Och jag tycker inte att allt var alls lika effektfullt som när hon kör sin vanliga grej. Jag tycker verkligen att Greta i Gretas renaste form, om vi säger så, är Gretas största vapen.
Jag hörde Åsa Romson och några andra diskutera det här i P1 morgon i veckan. Och jag tycker att de missade att just komma fram till så här, vad är hemligheten bakom Gretas storhet? Jag tror att det är just det. Hennes oförställda akuta uttryck. Alltså att det är så här, hon är sjukt saklig. Hon är alltså så pass trogen sitt mission. Mm. Det finns ingen som går in lika helhjärtat för det hon gör, alltså mig veteligen är det liksom, alltså hon är så true. Hon är fan true ut i fingerspetsarna, och jag tycker att det är det som är grejen. Kanske var det, jag anade också en annan typ av retorik, och jag vill inte spekulera i vad den beror på, men ja, det hon kanske accelererar nu.
Ja, alltså nu så rabblar jag bara alla olika möjligheter. Bottom line är att jag tycker att hon gör större effekt och är mer kraftfull i sin så enklaste form. Och sen såg vi också i veckan att de projicerade ju Gretas tal, eller en text, på själva FN-skrapan i New York.
Alltså om det inte är att de har sett hela FN-skrapan som en gigantisk pixlig yta, och anställda i byggnaden har fått dra ner eller dra upp sina rullgardiner så att de lyckades skapa det hela analogt, så de inte slösar på någon som helst energi. Då vill jag inte höra om vad de gjort istället.
Vi är väl överens om att energi får användas till att betona budskap. Alltså till och med Greta har en ljudtekniker på hennes gig. Och ljussättning.
Nej, jag tar tillbaka det som att hon är true.
Det är inte 3000 fireflies som tänder upp de här scenerna där Greta står och pratar.
Det borde det vara.
Och i stora drag så handlar det om att the rules have to be changed. We need a system change. We must do all... Everything needs to change, bla bla bla. Och så längst ner Greta Thunberg. Det är ju fantastiskt stort. Och jag såg att Johanna Frändén också skrev på Twitter. Man kan lugnt påstå att dagens mobilisering, alltså den stora klimatstrejken i fredags. Mm. Jävlar vilken gåshud det var att följa. Att den är den största någon svensk någonsin lagt grunden för.
Mm.
Och det tycker jag, när hon satte dem i de orden.
Mm.
Det är som att svenskar äntligen har börjat betrakta eller behandla Greta som, så som resten av världen gör.
Mm.
Som en makthavare, en ledare. Men alla pratar ju om att Greta behöver bli mer specifik och radikal.
Ja.
Det här allmänna budskapet om förändring. Och det är väl det hon försöker nu när hon hötter med fingrarna och är upprörd på FN. Dels.
Ja.
Dels det. Men har du sett kanske den mest uppmärksammade bilden från hennes tid i New York? Okej, är du redo?
Japp.
Greta Thunberg hade ett iskallt möte med Donald Trump på måndagen. Och här kan man då se hennes minspel när hon går förbi presidenten. Eller han går förbi henne.
Okej.
Okay. Ja, det var deras lilla stund ihop kan man säga. Och folk drar jättemycket paralleller till de här bilderna. Hon ser lite ut som en skräckfilmt karaktär där i bakgrunden.
Jag tycker att det är perfekt. Alltså, så här, givet hennes ringa ålder och att folk kan så här, klappa henne på huvudet och hävda att hon borde vara i skolan istället. Mm. Är det inte rimligt, eller hennes enda grej hon kan ta till är väl att vara som en så här, The Ring-barn som liksom bara dyker upp och står och stirrar på folk. Det var ju någon
som drog en parallell till att nazist-Tyskland, om man säger så, de använde gärna flickor med långa flätor i sin propaganda och var så här, är inte du lite lik Greta? Alltså någon amerikansk politiker verkligen.
Mm,
ja. Så folk försöker verkligen hitta sina faktorer här. Och Trump har också dragit ut ett klipp på Greta från Wired. En ganska cool tidning, håller han på och repostar.
Oj då.
Och skriver, she seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see. Han kör ironi!
Ja, lite, ganska mycket klapp på huvudet.
Alltså hon kommer att rasera hans person, politik, vision, allt. Och då har han det enda lilla verktyget kvar, ironi. Första gången han var lite rolig. Nästan. Får man skratta åt det?
Det får man.
Fan. Men till det här som Eivor också tog upp, apropå Greta.
Hashtag Mikael60.
Eivor sa inte hashtaggen, men vi vet alla att det var det. Hon ville säga hashtaggen. Hon tänkte bara på otillbörligt gynnande i public service och höll sig undan.
Lena Melin i en krönika gav till väldigt starkt angrepp mot partiledarna Ulf Kristersson, Nyamko Sabuni och Ebba Busch Thor för att de mitt i budgetdebatt, alternativbudgetar och förhandlingar om åtgärder mot gängkriminaliteten flugit till Tel Aviv för att delta i festfixaren Mikael Bindefelds 60-årskalas.
Vad kul att det här Bindefeld-historien gav oss alltså att Norrgren och Epstein i P1, som vi ofta pratar om, det mest gammal analoga program som finns, fick liksom över en vignett av Stevie Wonders Happy Birthday.
Det är den bästa födelsedagslåten.
Ja, men det är så kul, de försöker liksom hetta upp den här frågan. Och att man hör att han kämpar Norrgren med att hålla tempot med låten. Fan vad de är älskvärda. Jag älskar dem. Ja. Men det är alltså på tal om, ja, Micke Bindefeld 60-årsfest. Var du bjuden?
Det var jag verkligen inte.
Inte?
Nej. Var du bjuden?
Nej, tydligen. Alltså, jag hade ju åkt.
Ja, det hade...
Men du vet varför jag hade åkt?
Ja.
Berätta.
Därför att du hade letat innehåll till podd. Nej, hade du gjort det?
Ja, det är helt sant. Ja. Alltså, jo, vad fan. Att åka... Det är som hela snacket om... Okej, ska man åka till x antal länder som är mer eller mindre krigszoner för kvinnor, fattiga, ja, som är rasistiska? Mm. Som journalist har du ju sina anledningar. Men vem hade jag kunnat lura till det när jag står där och pimplar med Lena PH?
Du kan ju inte direkt hävda att det är ett grävande reportage.
Vem vet, jag hade kanske infiltrerat Mikael 60. Okej, men nu åkte inte varken någon av oss egentligen, och jag la upp en grej på Instagram med Annie Lööf i torsdags när vi var på samma prisutdelning, där jag skrev någonting: vi som inte var bjudna på Mikael 60.
Okay.
Det var ju ett så kallat skämt. Klart hon var bjuden.
Mm.
Gissa hur många äldre män som ville påtala i kommentarerna att jo, fast hon valde att inte åka. Eller liknande.
Jaha, har hon offentligt kommunicerat detta?
Givetvis!
Var... Ah, okay.
Tror du Annie Lööf hade missat den opportunistiska chansen?
Nej.
Hon var ute och vevade, mer syrligt poängterade att det finns mycket jobb att göra. Och det har ju varit väldigt många...
Vad menar du? Eller vad menade hon? Det finns mycket jobb att göra, ... Alltså vadå,
här hemma i
istället
Sverige.
För att åka. Så det var inte det som Eivor tog upp, att det är liksom miljö...
Jag tycker att det allmänt har varit att varenda person har en helt egen uppfattning av varför det skulle vara problematiskt.
Okay.
Vad är några du har hört till att det är liksom fel, eller att det är någonting med Mikael 60 som är... att anmärka på?
Nej, men jag har nog ärligt inte hört att det är något fel, men du pratar ju med en människa som är, alltså min konsumtion av internet är ju så jävla sporadisk och splittrad och så här, ibland hamnar jag jättedjupt i olika ämnen och ibland så får jag inte med mig, typ det, alltså du vet, om du säger till mig så här idag bara, har du hört att så här hela Berlin är utplånat, då skulle jag typ tro på det igen några minuter för att jag...
Det kommer jag testa någon gång. Det blir ett quiz på det.
Men när du träffade Annie Lööf och la upp det här, pratade ni någonting om det? Eller var det bara...
Herregud, ja. Tror inte att... Men bara för att du ska få en kontext där, Britta. Sen dagen det här påbörjades, folk är där på en veckas betald semester.
Oj, oj.
Alltså, chartrat flyg ner.
Betald av honom?
Ja.
Jävlar.
Chartrat flyg ner, boende på ett lyxhotell, vistelse. Och då ingår alltså det är transport mellan olika programpunkter, middagar, fester och sådär.
Mm.
Och det kan man göra för sina kompisar om man har mycket pengar.
Mm.
Jag får inspiration till min 30-årsfest. Nej, eller kanske någon mikroformat av Mikael 60. Istället för Tel Aviv kanske blir en räkbåt ut i skärgården. Kommer du då?
Jag kommer absolut om det är räkbåt. Men jag kommer också, eftersom jag vet att du har inspirerats av hans fest, så kommer jag också bli lite ledsen att den var inte lika lyxig som
Nej,
hans.
Nej, jag vet. Fan.
Jag tycker att du ska börja spara nu. Men vad generöst av honom?
Ja, för det kan man inte komma ifrån. Och sen var det ju bara en politiker som tog det chartrade flyget, vilket var Ebba Busch Thor. Resten tog sig ner av egen maskin. Och det gjorde Ulf Kristersson en stor poäng av. Att jag har faktiskt flygit ner hit själv. För egna så kallade stålar. Sen han blir bjuden på 4 dagars boende och vistelse istället för 5. I och med att han kom en dag senare. Och många har ju menat på att det här är omdömeslöst. Vissa har gått så långt som att det handlar om ren korruption. Eller mutbrott. Jag tror att DN släppte nyheten igår om att det inte blir någon utredning om det här. fast många olika privatpersoner har anmält det faktiskt.
Oho.
Att vara det, att de politikerna har blivit bjudna för att sen kunna användas till olika intressen. Och då har man inte kunnat visa på att Bindefeld skulle vilja göra det.
Vilka intressen skulle det kunna vara? Har det framförts?
Ingen aning. Jag vet inte vilket nätverk Bindefeld har som de menar på skulle vara. Sen lite förvånande att Mona Sahlin är med.
Jasså.
Hur känns det?
Kul.
Ja, men
hon är en fun loving gal.
Ja, men det var många som skrev det. Är det inte märkligt att man känner när man hör om Mona bara så här, det piggade upp.
Ja, så det är fler som tycker det. Gud vad jag är så här, formulär 1A i mina reaktioner. Ja.
Jätteroligt. Men så det som har varit de olika
man
åsikterna.
Man tänker att hon kommer dit och har en lyxig handväska.
Där fick du till den.
Med en Toblerone.
Nej, men medier försöker liksom slå varandra i vem som är mest rasande över det här. Lena Melin menade på att riksdagen öppnade i tisdags förra veckan. Men partiledartrion loggade ut för lite rekreation. Det är alltså Nyamko Sabuni, Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson som hon syftar på. Och hon skriver, om de dessutom låter sig bjuda på resa av Bindefeld och flera nätter på lyxhotell, lyxiga middagar, är omdömeslösheten bottenlös. Och då undrar man, varför då? Jag undrar verkligen det. Alltså man har inte kunnat styrka någon slags korruptionsaktigt. De här människorna är ju trots allt faktiskt kändisar. Och då umgås man mycket med andra kändisar.
Mm.
Så för dem att ta på fest med Sofia Wistam och company. Alltså du och jag känner ju också kändisar som vi känner bara för att vi jobbar med olika saker, eller?
Mm.
Schulman skrev att det var rekordidioti. Att de genomskinligt målar upp en bild av att de är nära vänner sedan barnsben. Och så här kan jag säga. Jag förstår att det inte direkt stärker förtroendet att man låter sig bjudas på sina lyxresa. Men det är ju inte de facto på något sätt fel. Eller olagligt. Eller mot någon partipolicy. Nej. Eller kan du känna något sånt?
Men... Nej, precis. Jag sitter och funderar på vad det skulle kunna vara som de egentligen har brutit mot. Alltså, hade det varit så... Nu pratade jag var ju inne på public service.
Mm.
Då hade det ju kunnat vara så här otillbörligt gynnande eller någonting sånt där. Att det är ändå ett företag... Alltså, han driver ju ändå ett festfixarföretag. Och jag vet inte om man kan tänka att det är någon slags muta, inte vet jag. Ja. Men grejen är att det är ju... Alltså, så här... De får väl gå på fest om de vill. Och det är verkar ju onekligen vara en mysig fest.
Men samtidigt... Vi var ju väldigt verbala när det kom till Margot Dietz. Att en förtroendevald, Ebba Busch Thor, dök upp på hennes bröllop och vigde dem. Och det som var grejen då var ju att man kände att Ebba utnyttjade tillfället och nådde... Margot har ju väldigt många, väldigt unga alltså, följare.
Men det vi invände mot var väl egentligen Margots omdöma att ha Ebba Busch Thor eftersom hon har många unga följare och har en typ abortmotståndare. Alltså det hade ju varit, det var ju hela den här vevan där Ebba Busch Thor hade gjort lite olyckliga uttalanden.
Mm.
Så det var väl mer vad det sade.
Då var det ju att Margot lät sig bli politisk plattform för Ebba Busch Thor åsikter. Lät det. Eller så, som är Bindefeld nu, så kanske Margot power-networkade för att påverka politiken.
Mm.
Det är det. Alltså det ligger ju lite betraktarens ögon där. Vem låter sig påverkas av vem?
Mm.
Egentligen.
Men sen är det ju intressant tycker jag att det är just från det konservativa sidan som det är att man reser iväg och
plus
är på den här
Mona.
Festen. Jag är nyfiken på... plus Mona. Jag är nyfiken på om Stefan och kanske Jonas var bjudna, fast tackade nej. Men de har inte gjort sig hörda på något sätt, eller? Jonas Sjöstedt känns ju som en som skulle kunna piska upp en stämning kring det här.
Okej, statsminister Stefan Löfvens pressekreterare Maria Soläng uppger att de inte känner till någon inbjudan. Vad vänsterledaren Jonas Sjöstedts pressekreterare Jessica Nord vet har inte heller vänsterledaren fått någon inbjudan. Och då blir det intressant. Bindefeld har inte bjudit alla i klassen. Det är kul.
Exakt.
Men för att komma till det
som... Nej, men
som
vänta nu. Han har brytit mot den mest grundläggande regeln i vårt svenska samhälle.
Eller hur?
Man bjuder alla i klassen.
Men för att komma till det som ni alla där hemma sitter och säger, varför säger inte Britta Prisa det här? Vad håller de på med? Har de tappat det? Är de lobotomerade? Det är ju... Hade man känt så här om de hade åkt till London? Eller Marbella? Huvudsaken är ju Israel. Tror jag. Eller de var med och piskade igång väldigt mycket av det här. Varför kanske Jonas Sjöstedt inte var bjuden. Och sossarna har ju drivit en kampanj och faktiskt erkänt Palestina som det enda OECD-landet i världen. Och man får fråga sig, hade det blivit samma om det hade varit Marbella eller Malaga? Jag tror inte det. Och jag tror att det är en härlig grej för rubriksättare att bara slänga in. Det blir liksom lite mer uppmärksamhet kring det. De lever lyxliv där. Och många menar ju på att de åker ner dit till en politisk central zon och bara fästar att det känns omdömeslöst. Men det är för att det känns omdömeslöst. Det går ju inte faktiskt på pappret att peka på någonting just nu, vad vi vet.
Jag kan ändå tycka, om man ser det utifrån och kan förbise det här att alla i klassen inte bjudna och att man på något sätt får liksom lite känslogrejer kring det, så är det ju bara att alltså jag tror att det är smart av de som åkade, för att de, alltså jag menar, vi lever ju ändå i en tid där en person kan vara president i USA mycket för att han typ är kändis och är så här, lite mer som folket och så vidare, och jag menar väldigt många följde den där hashtaggen och önskade att de kanske också hade blivit bjudna på en bal på slottet. Så fan, kör på, säger jag.
Samtidigt finns andra myntet av det där, och det är ju att man vill måla upp politiker som en del av etablissemanget och eliten, speciellt från typ SD-håll kan man säga. Och att det är med att piska på politikerföraktet. Så det är ju en jätteallvarlig faktor i så fall. Britta, vilket kanonjobb du gjorde med att liksom live-titta på Emmys söndag natt till måndag.
Det var...
Nej, men jag väntar mig att alla ska tycka att det är okej att plåga sin kropp som jag tycker om att plåga min kropp.
Nej.
Jag var uppe hela natten och kollade.
Nej, fast det är ju också det vi gör här, tycker jag.
Plåga
våra kroppar in i det sista för att kunna leverera lite härlig popkultur till våra lyssnare.
Men live-rapporteringen på Britta och Parisa på Instagram finns bara i en highlight i Emmys 19. Britta hade väldigt många roliga paralleller, typ West Wing, vem man ville banka på back then, som numera är en Emmy-vinnare och liknande. Och jag har lyssnat på de här talen mycket i efterhand i och med att jag har rapporterat om det här i massa olika medier. Och har noterat ett par kategorier av tal. Och så har jag två tips på vad man ska titta på utifrån det.
Amanda, Pete, I love you so much. Frankie, Molly, Henry, I love you.
Andrea, Leo, Hugo, I love you. We're sorry we were gone for so long. We hope someday you'd all decide it was worth it.
I want to thank first and foremost my wife, Elin, without whom nothing would ever be possible anywhere.
Ja, där män äntligen tackar sina fruar och familjer för att de är borta så mycket varje år på alla galor. Och det här var alltså Johan Renck, som ni vet. Han tog emot pris för bästa regi för miniserien Tjernobyl på Emmys. Otrolig bedrift. Och det andra var Game of Thrones-skaparna som slängde in en liten hälsning till sina familjer. Det här är vi vana att se. Tror du att det är, som han sa, hoppas ni kan förstå oss någon dag, sa Game of Thrones-skaparen. Gör man det?
Man intalar väl sig själv kanske att man gör det. Vet fan. Det var ju en som glömde nämna sin fru, om du kommer ihåg det. Fleabag-regissören, va? Som sen återkom. Som tur var så fick han chans att ställa sig på scen igen.
I forgot to thank my wife when I was up here, and she hasn't been, we've had a very difficult hour.
Thank you, Nina.
So will you please give her a round of applause, and my child Cass.
Det var ju ingen värd i år, och jag tycker att den saknade, den blev väldigt ihålig, platt känsla av hela galan. Den avslutades med att Michael Douglas fick säga, ja men godnatt hörni, hej då. Det blir liksom ingen sammanhållning, och en person de hade behövt. Kanske den här killen som är aktuell den här veckan.
Welcome to another edition of Between Two Ferns. I'm your host Zach Galifianakis, and my guest today is Brie Larson. Thank you, Brie. You won Best Actress. Have you ever thought of aiming higher and trying to win Best Actor?
Det hade kunnat bli en bra följdfråga till en vinnare. Det här är alltså nya Between Two Ferns, The Movie, där hans fantastiska intervjuformat, där han sitter mellan två ormbunkar på svenska, va?
Yep.
Han träffar olika kändisar, politiker, allt vad det är.
Han har haft Obama som gäst.
Och i det här då, den här upplagan, de gör som en dokumentär. Och det är så smart, för man bara, hur ska man göra en film av
ja,
den här?
Ja, precis. Det låter sjukt ohärligt. Ja.
Och ni har ju karaktären han är i de här intervjuerna. En väldigt platt, otrevlig person.
Det är också, alltså, själva showen blir, alltså talkshowen är ju också en omfamnare av konstig stämning. Alltså det är som att det är väldigt långa tysta pauser, det är väldigt mycket förvirring och sådär. Så, där. Så det är, när du säger det så känner jag så här, svårt att orka i en hel film. Men det är alltså mer behind the scenes grej då alltså.
Det är kombinationen, det är skapandet av de här intervjuerna satt mot en otrolig utmaning som man får från självaste Will Ferrell. Så det var faktiskt kul att titta på för att man fick se så oerhört många kända ansikten sätta sig själva i den här obekväma, märkliga miljön. Från Matthew McConaughey som får prata om att hans pappa ju dog när han hade sex med hans mamma. Det är starkt familjetrauma.
Inte när Matthew McConaughey hade det med sin mamma.
Nej, förlåt. Syftningsfelen är grova här. Även Letterman, Chrissy Teigen, John Hamm, Tiffany Haddish, Chance the Rapper, Paul Rudd, ni hör ju denna gudomliga person till exempel.
Do you research your roles?
Yeah.
Have you ever considered researching a character that has taken acting classes?
Right now I'm acting like this is fun. How am I doing?
Det är alltså vår älskling.
Adam Driver, eller?
Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Men jag håller med om att de låter lika.
Det lät, för jag som inte såg utan bara hörde ljud. Oj, 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 oj.
Oj, oj.
Det lät otippat.
Det får ni gärna kolla
de
på.
Är de lite lika? Även i rösten. Nej, men alltså, är inte, vänta nu. Är inte Keanu typ tidigt 2000-tals Adam Driver?
Men det kanske är viktigare, den kanske viktigare frågan. Hur ska man få till den mackan? Och sen Amerika-komplexet, att folk ska vara duktiga människor och brandtal i sina priser på Emmys var också såklart aktuellt och angeläget i år.
We did most of our work in Lithuania and so I wanted to thank the country of Lithuania and its government and its people who were amazing.
Who were amazing.
Amazing people.
Amazing people. Här har vi alltså Craig Mazin som jag gjorde Chernobyl, gå med och tacka landet Litauen.
Alltså är det bara jag som tycker att det är något slightly rasistiskt med det där? För att man säger att people of Lithuania were amazing. Mm. Det hintar ju om att man på något sätt inte trodde att de skulle vara det. Alltså ingen skulle ju säga så här, alltså gud, vi var filmade i Paris och the Parisians were amazing. Det skulle man ju inte säga. Det är ju något klapp på huvudet där. Som
det här är ju en av de mest pretentiösa människorna i underhållningsindustrin. Alltså jag frustrade högt när jag såg det här.
Och det är Chernobyls, förlåt, sa du det?
Chernobyls manusförfattare och skapare kan man säga. Mm. Och sen då, så på inte samma tema men en slags brandtal, gick Michelle Williams upp och tog emot pris för Fosse Verdon som är på HBO.
So the next time a woman and especially a woman of color, because she stands to make 52 cents on the dollar compared to her white male counterpart, tells you what she needs in order to do her job, listen to her, believe her, because one day she might stand in front of you and say thank you for allowing her to succeed because of her workplace environment and not in spite of it. Thank you.
Hur kändes det här tacktalet?
Jag tycker att det är vettigt att Michelle Williams säger någonting av värde. För att det är ju, alltså så här, hon bankar in ett budskap som är så här, women of color tjänar 52 cents on the dollar liksom, jämfört med män. Jag tycker att det är bra att man liksom säger det, använder sin plattform till något politiskt. Där jag tycker att det spårar.
Mm.
Det tycker jag är, det är när hon säger att hon ska, att för en dag kanske den här kvinnan kommer tacka dig. Det tycker jag är så här, vad fan, varför skulle hon säga det? Att det ska vara ens belöning för att man är så god, hjärtad och stor. Att den här woman of color ska komma och säga tack.
Där föll du ju lite, jag tror att du såg min min, hur ont det gjorde i mig.
Ja.
Det var som att någon liksom spottade mig i nacken ungefär. Ja. Den minen gjorde när jag hörde det här. Men det tycker jag att det är en väldigt viktig poäng hon gör och att hon drar just den här parallellen då. Och att hon inte utgår bara från sig själv, vilket jag har varit populärt. Patricia Arquette och så liknande.
Ja, alltså
sen fast måste jag få säga, för det här med thank you, för att svara på det du sa. Att man lägger upp det på det sättet because of her workplace in spite of it. Det var ju det som skulle ha varit hennes slutpoäng. Men hon tappar den med thank you it. Istället för att säga för att du vill vara en bra en bra chef eller en bra person. Hon kunde ha lagt någonting sånt. Liksom.
Men hon börjar ju i hur hon har haft det. Alltså att hon har känt en frihet, att hon har blivit lyssnad på när hon har gjort den här rollen. Alltså det är ju det hon tar avstamp i. Och det som kanske hade varit snäppet starkare är ju att hålla det till henne själv hela vägen. Alltså givet MeToo-rörelsen i Hollywood.
Nej, det skiter jag fullständigt i. Va? Jag tycker att vi har hört så mycket från välbärgade
vita kvinnor. Ja, men alltså det är det hon
nu
har att säga. Alltså för att det är det vi har pratat om. När vi håller på och tipsar om olika tv-serier och sånt där, så är det ju väldigt ofta det är kvinnor som skapar sin egen plattform. Fleabag, Insecure är produkter av det här, förmodligen för att man är less på att inte bli lyssnad på eller hjälpt i andra sammanhang, som man måste skapa eget. Här säger ju Michelle Williams att den här rollen, att hon kunde göra den så pass bra att hon får det här priset, är för att hon har blivit lyssnad på. Mm. Och det skulle hon kunna fortsätta med och fått med det där slutklämmen som du säger, att man gör ett bra jobb, inte in spite of sin arbetssituation, utan because of it. Mm. Så det tycker jag är svinbra. Men om jag skulle redigera ett litet talet, hade jag bara tagit bort där hon drar in en annan person, alltså för att ge det lite mer dignitet.
Jag tycker det var det enda viktiga i det talet, att hon drog in women of color. Förklart att hon har rätt eller befogenhet eller mandat att sitta i ett möte och säga det ena eller annat till sina chefer. Det har man inte om man är just en woman of color.
Jag tycker att det är svinbra att hon lyfter woman of color, men det känns ju på något sätt som att Michelle Williams, alltså, drar in det. Det känns som att hon kommer lite ifrån någonting som faktiskt hon skulle kunna säga utifrån egen erfarenhet. Alltså det blir som att det blir lite lösryckt. Men jag tycker alltid att det är bra att nämna frågor som faktiskt är en angelägenhet för alla.
Alltså jag tror utan det Woman of Color hade varit helt överflödigt. Så kände jag. Och det jag vill säga med det här är att det finns en ny produktion på Netflix som heter Hello Privilege, It's Me, Chelsea. Alltså Chelsea Handler, som har fått upp ögonen för white privilege. Hon är någon slags komiker i USA, väldigt hård för, kontroversiell ofta. Och det är så kul tycker jag. Jag börjar kolla på det här för att jag är intresserad av hur hon vågar ta sig an white privilege. Vi lever ju en tid nu där, jag tror det var Alex Schumann som sa det i Min sanning, det nya PK är att inte vilja kännas vid begrepp som vit. Att det är liksom mer synd om vita som klumpas ihop under vithetsbegreppet än vad det är om folk som utsätts för rasism. Man är ju rädd för det numera. Vi har sett SVT gick från att ha Gina Dirawi som julvärd och våga göra markörer till att ha helt gett upp på det ämnet.
Men menar han att det är det nya PK till och med?
Det är den nya mainstream-åsikten. Så jag är intresserad ändå att slå på det här. Och hon möter ganska mycket motstånd i början för att hon besöker just en separatistisk grupp där afroamerikaner pratar med varandra om white privilege, hur de möts av det, hur de försöker hantera det, alltså som försvarsmekanism helt enkelt. Och då menar jag på att du är privilegierad bara för att du ens får göra den dokumentären, och Chelsea är mottaglig för allt, hon tar allt.
And here I am in Bel Air, living the high life, thinking I'm diverse and I'm open-minded and multicultural. I don't even know why I think I'm multicultural. I mean, I haven't seen a black person in this neighborhood ever. Actually, no, that's not true. I saw a man at a house down below, and you know what I did? Waved to him to make him feel more comfortable. Talk about virtue signaling. I mean, he must have been like, shut up, bitch.
Och så händer det en speciell grej som jag kände är väldigt typisk för när vita människor kommer i kontakt med rasism och deras storögdhet inför det här fenomenet.
I got caught with dime bags on me with my boyfriend Tyshawn 3 times, and every time he was arrested and I was let go. And I really thought the cops always let me go because, like, I had a good personality or it was fun. It never occurred to me that it was a racial thing. I should have known better. Of course it was a racial thing.
Alltså, hur mycket man än vill skratta åt det här måste man ändå hedra att våga vara så självkritisk i en dokumentär. Jag skulle vilja att allt fler vågade syna eller granska sina privilegier och inte vara så rädda för att se dumma ut. Hon tar den här skiten i början. Mm. Låt det ösa över sig. Jag är dum, jag är sen till konversationen, jag är sen till bordet. Jag tänker bara lyssna. Mm. Jag tänker skapa så mycket möjlighet som möjligt för andra människor. Och just det här resonemanget, att det är först när en vit person får en person of color som är ens partner, kompis, eller som i Kim Kardashians fall, hon fick ett mixed barn med Kanye West, alltså Northwest. Jag tror hon är 34 år gammal. Då hon började engagera sig i rasismfrågan. Och när jag såg
med varierad
det här,
framgång.
Och när jag såg det här insåg jag att jag har nog varit Taishan. Jag tror att alltså jag har nog varit någons partner of color som då har varit den personens flagg. Titta, jag är varken sexist eller rasist, för jag är ihop med det här halvpersiska feminist-saken. Mm-hmm. Och blev full i skratt när jag såg det här. Det är nog en krycka som många tar till sig, eller att man har typ en eller två kompisar i sitt umgänge som matchar den här profilen. Och jag tycker att det är väldigt modigt av Chelsea. Och fast hon gör väldigt, alltså det är väldigt grunt, men det är absolut en konversationsstartare, en tankeställare. Som den där bajskorven på slutet.
Ja. Efter man har kollat på den så kan man, om man vill, börjar bli lite trött på Michelle när jag hänvisar till Dax Shepard, men hon är faktiskt gäst där och pratar just om sin relation till den här killen och lite grann så. Behind the scenes, kanske inte så mycket på just det programmet, men lite i Chelsea Handlers huvud. Det är ju bara allmänt ett jävligt bra samtal, för hon är ju rolig liksom.
Alltså Armchair Expert-podden med Dax Shepard.
Jajamän.
Kul. Just det, det är ju Kathleen Moran på lördag.
Ja,
ja, bokmässan.
Du ska intervjua Kathleen Moran på bokmässan. Ja. Alla som befinner sig i eller omkring Göteborg söker dit. Alla vi andra kan titta på SVT Play.
Alltså sjukt nog, jag fick veta det här häromdagen. Ska finnas någon slags stream eller att de lägger upp det sen på UR eller SVT, jag har inte koll. Men det är ju fantastiskt. Jag kommer träffa en gigant och en idol och det känns ju både faktiskt väldigt nervöst och kul. Jag är väldigt sällan nervös inför mina olika jobb eller produktioner.
Får man som lyssnare skicka in frågor till dig och pusha dig att ställa dem till henne?
Gärna. Det här släpps ju på fredag. Mitt samtal är på lördag. Så ni hinner fan. Jag lägger ut det på vårt Instagram-konto, Britta och Parisa. Så får ni vara aktiva där också.
Tack för att ni lyssnade den här veckan. Okay. It's been real.
It's been real. Puss, puss.
Puss, hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.